Svenska Yle presenterar Mina böcker med Mark Levengood.
Det är tidig morgon. Jag står utanför Stockholms stadsbibliotek. Detta boktempel som är ritat av Gunnar Asplund.
Han är nu på väg för att träffa dagens gäst och ta reda på vilka böcker och läsupplevelser som har gjort avtryck i just den här personens liv.
Nu är det böcker i centrum och Josefin Sonck, ståuppkomiker och nu för tiden också författare. Jag ska träffa henne här. Hon är född i Vasa och sen flyttade familjen till Åland och nu bor hon här i Stockholm och har en jättefin karriär i Sverige. Och förra året kom en bok ut som heter Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren, som är väldigt rolig. Det är också hemskt svart. Det ska bli kul att träffa henne. Jag brukar ha en sån gissning. Vilken bok tror jag att människan har läst? Och nu, det här är inte en gissning, det här är en förhoppning. Katrina av Salli Salminen handlar om en österbottniska som blir kär i en ålänning och flyttar med hjärtat full av kärlek till Åland. Och visar sig att Karn är en svinpäls och ett riktigt rövhåll. Och hon får ett otroligt hårt liv på Åland. Boken lär oss att man ska helt enkelt undvika karar. Så min gissning är att hon har läst Katrina av Salli Salminen. Hej Josefin.
Hej
Mark.
Hej.
Visst har vi inte träffats tidigare? Nej. Och är vi släkt med varandra?
Ja. Jag vet inte.
Vi måste bara klara av alla finländska formaliteter.
Exakt.
Men jag tror inte vi är släkt, jag tror inte jag har träffat. Ska vi gå in?
Ja.
Josefin Sonck är komiker, skådespelare och författare. Hon bor i Stockholm men är uppvuxen i Vasa och på Åland. Just nu håller Josefin på att flytta och därför träffas hon och Mark på Stockholms stadsbibliotek. Inte bara för att där finns så många böcker utan också för att Josefin faktiskt har arbetat på stadsbiblioteket en gång i tiden.
Nu är vi i den berömda rotundan som är ett cirkulärt högt rum. Men Josefin, du har alltså jobbat här på biblioteket?
Ja, jag jobbade här som bokuppsättare. Så då gick jag omkring och satte upp böcker här. Och det var faktiskt ett av mina bästa så här, jobb jag haft. För det var, jag tyckte om att vara i bibliotek. Och det var ganska skönt att bara få gå i sin egen värld och tänka, det är tyst här, det är trevligt.
Du kan tänka dig, alltså när jag kom från Finland till Sverige. Och jag var van vid liksom att det var 40 centimeter av svensk litteratur på biblioteket i Esbo. Och här går man och det är liksom rum efter rum, det är valv efter valv av böcker. Jag blev så gråtfärdig om gången jag var, för det var så fantastiskt. Men det ekar ju ganska mycket i valvet här dock.
Mm. Ibland kom jag hit på söndagar innan det hade öppnat. Då var jag här helt ensam, så då brukar jag leka lite med eko och liksom stå och säga fula storden jag kunde komma på bara för att det kändes liksom roligt, busigt på något sätt att vara här ensam.
Så att i rutinen och ropa fula ord ensam.
Ja.
Kan du ge något exempel på ett fult ord som du brukar säga när du ensam gick till biblioteket och kände en helgedom?
Jag kommer att kränka då om jag gör det.
Man kränker folk bara genom att existera nu för tiden, så det är inte så farligt.
Åh gud, fittkärring kanske.
Nu blir jag kränkt, bara för att jag har fyllt 50. Vi har fått ett litet rum bredvid direktionsrummet. Så vi är nu vid de hemliga korridorerna på stadsbiblioteket. Det känns väldigt, nästan lite pirrigt faktiskt.
Det är, jo, det är lite som sådana här gamla slott, så här piggångar.
Ja.
Såna, att det liksom bara, oj, det finns jättemycket till här som man inte ser om man går in i.
Det är så här,
vackra salonger.
Downton Abbey, nu är det liksom backstage. Men det måste ändå säga om Mariehamn, som du också har bott i då, att de har ett helt ljuvligt bibliotek.
Mm.
Också...
Jo, där har jag spenderat mycket tid.
Ja.
Kan jag säga. Nej, men jag kommer ihåg när jag började gå till biblioteket så där, på egen hand. 12, 13 någonting. Och jag läste så här, det fanns någon sån här brittisk musiktidning, jag kommer inte ihåg vad den hette, Smash Hits eller någonting sånt. Så den satte jag mig alltid till liksom. Och sen var det ju någon så här speciella då band som jag gillade. Och jag var ju, ja ni kan gissa vad jag gjorde, att alltid om jag såg någon artikel om dem så rev jag ju ut sidan. Då hade jag satt mig längst bort i ett hörn där det liksom var minst folk, men det var ju tyst på biblioteket. Så varje gång jag rev så fick jag ju hosta till så.
Åkte du fast någon gång?
Nej.
Ja, titta. Ett tips till alla var yngre lyssnare. Precis. Ja. Men ingick läsande i din barndom?
Mycket. Mina föräldrar läste för oss. Och det uppmuntrades väldigt mycket att man skulle läsa.
Vad är det för tidiga läsupplevelser?
Den tidigaste som jag minns är ju den här boken. Visst är Lotta en glad unge?
Visst är Lotta av Astrid Lindgren och Ilon Wikland.
Det var min absoluta favoritbok. Vad kan jag vara då? Alltså 4-årsåldern. Alltså som att jag verkligen minns det, att jag ville läsa den. Om och om och om och om igen, varje kväll. Alltså det är ganska mycket text i den. Och jag kommer ihåg att min pappa, liksom, att han verkligen sa, snälla, 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 kan vi läsa någonting annat? Vi hade liksom mycket böcker, bara nej, det är den där. Det är den där jag vill läsa.
Kommer du ihåg vad det var som fascinerade dig i boken?
Alltså det handlar ju om att Vasilis då, som är den här godisaffärsinnehavaren, det är ganska hemskt. Den har gått i konken och han måste åka hem till Grekland. Och så får ju Lotta allt det här påskgodiset och julgodiset som han inte har lyckats sälja. Och så överraskar hon då liksom sin familj. Så jag tror att dels var det mycket mängden godis som fascinerade mig väldigt mycket på den tiden. Och det är ju väldigt vackra bilder, Ilon Wikland. Jag är väldigt förtjust i hennes illustrationer. Så det var nog kombon av det. Jag var överlag ett barn som jag tittade på jättemycket Astrid Lindgren och läste mycket Astrid Lindgren. Jag var liksom inte så förtjust i så här dåtidens tecknat. Jag ville hellre se på filmatiseringen av Astrid Lindgrens böcker.
Men sen, om vi nu tänker då, en Josefin som är 12-13 och besöker sig till biblioteket, förutom dessa magasin som du rev ut sidor ur, så vilken typ av böcker sökte du det till då?
Alltså jag läste nog allt möjligt. Eftersom vi var en väldigt läsande familj, det fanns också väldigt, lite så här prestige i läsande, vilka böcker man läste. Så den här tegelstenen då, Sinue Egyptien, det var ju en bok som, alltså den är ju, ja, jag tror att det här är den tjockaste boken någonsin har läst. Den läste jag när jag var 12-13. Och det var ju för att min pappa och mina två äldre bröder hade läst den här. Och de pratade så mycket om den, hur fantastisk den var. Och liksom, jag kände mig liksom lite att jag vill också vara med i gänget. Så jag bestämde mig ju, alltså det här är inte en bok för en 12-13. Bestämde mig då för att jag skulle läsa den här boken. Och gjorde det. Men jag fattade nog inte så mycket. Men jag tog mig igenom den och så var jag så otroligt stolt att nu har jag också läst Sinue Egyptien.
Jag, Sinue, Senmuts och hans hustru Kipas son är det som skriver detta. Icke för att prisa gudarna i landet Kem, ty vid gudar är jag trött. Icke för att prisa faraoner, för vid deras gärningar är jag trött. Blott för min egen skull är det jag skriver detta. Med de här meningarna inledde Mika Valtari sin över 600 sidor långa historiska roman Sinue Egyptien från 1945. Boken handlar om den egyptiska läkaren Sinue, som på ålderns höst skriver ner historien om sitt spännande liv. Han har mycket att berätta, människor han mött, kvinnor han älskat, platser han besökt och händelser han upplevt. Och så här fortsätter Sinue att förklara varför han nu skriver ner sin historia. Översättningen är gjord av Ole Torvalds. Icke för att smickra gudar, icke för att smickra konungar, icke av fruktan och icke av framtidshopp. Ty under min levnadstid har jag erfarit och förlorat så mycket att jag icke plågas av fåfäng fruktan. Och vid hoppet om odödlighet är jag led, liksom jag är led vid gudar och konungar. Det är endast för min skull jag skriver detta. Och här i tror jag att jag skiljer mig från alla skrivare, så i det förgångna som i framtiden.
Jag är fascinerad över mitt 12-13-åriga jag med den beslutsamheten, för att idag skulle jag nog ha väldigt svårt att ta mig igenom en sån här tegelsten. Den tiden fanns ju inte sociala medier.
Mika Valtari, som du har skrivit i Sinu Egyptien, kom tidigt in i mitt liv. Men jag var nog inte 12-13 när jag läste Sinu, det var jag inte. Men jag var kanske 16-17 och då var jag, tycker jag, var fantastisk.
Alltså jag blir lite sugen att läsa om den idag, för jag tror att jag skulle uppskatta den. Alltså för min familj, de pratade om hur rolig den var. Alltså de tyckte att den var så cool.
Jo.
Men jag förstod ju inte alls själv när jag läste den.
Men det finns ett citat ur Sinue som är klassiskt. Och det är när Farao säger lite irriterat: dina ord är som en flugas surr i mina öron. Det minns jag från...
Ja, det förminns jag faktiskt också.
Det var väldigt elegant.
Det var nog också för att just min familj citerar just det citatet så mycket som jag minns det. Nej, men för att alltså, jag brukar ju säga det, att jag tycker att jag... Alltså, de senaste 10 åren så har jag blivit så dum i huvudet. Mitt tålamod, om jag tar mig an en bok, är väldigt, väldigt kort. Att det finns liksom böcker idag som jag påbörjar och sen bara, jag orkar inte sluta. Därför är jag fascinerad att jag tog mig igenom den här boken. Jag bara, alltså, för att liksom känna att det här blir för stor ansträngning. Om inte gripet tag i mig på en gång, då ger jag.
Nej, men nu måste vi slå ett slag för din fullständiga rätt att få lägga ifrån dig böcker precis när du vill. Så här är det. När vi växte upp, eller framförallt när jag växte upp, så fanns det ett väldigt begränsat antal böcker vi kunde läsa. Biblioteken var små och futtiga. Idag lever vi i tider då vi faktiskt får anpassa våra liv mycket efter vilka vi är. Och vi lever ungefär 29 000 dagar, ett människoliv. Och det finns så fruktansvärt mycket böcker och så många som vi måste hinna läsa för de är så fruktansvärt bra. Om man då råkar på en skitbok och läser 30 sidor och tycker att nej, det här var inte så bra, då lägger man den glatt ifrån sig. Varför ska man hålla på och harva med sånt i så fall? Då är det bara waste of time.
Ja.
Sen en annan sak, ibland kan man hamna på en bok som utmanar en, som är på gränsen till vad man klarar av. Och som man liksom lite när det läste Sinu, att man upplever att jag förstår inte riktigt allting. Men där kan man vara bra att fortsätta läsa, bara för att intuitivt kanske man snappar upp någonting, också kanske man växer lite när man läser det. Men om den är ointressant, adjöss med boken. Adjöss. Så jag har inte dåligt samvitt allt för det. Men däremot, jag skulle uppmana dig att återvända till Mika Valtari. För det nu är en fantastisk bok. Och det är också det magiska att han var ju aldrig i Egypten, Mika Valtari. Och ändå skrev han Sinu i Egypten som till och med i Egypten är en stor bok. Blev din pappa och din bror imponerade när du hade läst den?
Ja, jag tror det.
Mm.
Jag tror det. Jag tror att jag steg i status.
Du har alltså valt ihop en hel hög med böcker eftersom vi är på biblioteket idag. Här är det en bok av Anna Lindman som heter Sekten, ett reportage om Knutby Philadelphia.
Ja, den har jag precis börjat läsa, så jag har inte kommit speciellt långt. Och den är också en nyutkommen bok. Och ja, det där är väl ett praktexempel på typer av böcker jag älskar. Alltså jag har ju sett, läst allt om Knutby. Jag är också väldigt fascinerad av det, så att jag känner ju till storyn, men hon har ju intervjuat dem så liksom djupgående, haft kontakt liksom under lång tid, så att det är ju spännande på en annan nivå med någon som har ännu mera insyn.
För den som inte känner till Knutby-historien, men det är alltså handlingen om hur en liten Philadelphia-församling utanför Uppsala strävar mot himmelriket och hamnar djupare ner i helvetet än någon annan någonsin tidigare. Det är en kvinnlig, väldigt karismatisk pastor som börjar jobba där. Småningom så får folk som är lite snyggare än andra får liksom höga befattningar. Det utvecklas till en världens mest sinnessjuka sekter där det bara liksom, hon bestämmer vem som ska sex med vem och vem som är gift med vem har absolut ingen, det spelar ingen roll. Och småningom så utspelar sig två mord där.
Ja.
och spinner ner till sen en präst som heter Fossmo.
Helge Fossmo.
Helge. Men varför intresserar du dig för Knutby-historien?
Jag intresserade mig över sekter överlag. Men överlag så jag är otroligt fascinerad av alltså bara mänskligt beteende och just liksom den här typen av extremer. Varför hamnar folk där? Hur funkar människor? Det är liksom, det skulle jag nog säga är mitt stora fritidsintresse. Jag tittar ju liksom, överlag läser mycket den typen av böcker, tittar på sån, liksom dokumentärer om sånt. Jag är liksom bara, ja men hur hamnar man där? Och hon har väl också perspektivet i den här boken att nej men liksom, det är lätt hänt att man förkastar människor som hamnar i sekter som att de är dumma i huvudet eller naiva eller lättledda, men att det är inte alls så enkelt. Men liksom, vem som helst kan nog hamna där om man bara är i rätt fas i livet, i rätt situation i livet, så är det nog ganska lätt för de flesta människor att bli indragen i olika. Det behöver inte alltid vara en sekt liksom, att man tror på Gud, och det finns ju en massa andra typer av grupperingar som har sektliknande inslag.
Vi delar en fascination för Knutby. Jag tycker att Knutby är superspännande. Det har gått en enormt bra dokumentär som finns på SVT Play.
Mm, jag har sett allt.
Och när jag såg den så då gjorde jag något så lämpligt så att jag åkte till Knutby. Min bil har tonade rutor. för jag ville inte bli sedd där. Och så hittade jag huset där det morden skedde, dubbelmordet skedde. Jag minns att mitt snus var slut och jag vågade inte gå till butiken för jag ville inte se det Knutby. Folk ska förstå att jag bara var där och spekulerade. Liksom. Yeah. Men dras du där mer mot fackböcker eller mot könlitteratur?
Fackböcker.
Varför det?
Alltså jag läser könlitteratur också, men det har nog just med att göra att jag kan tycka att könlitterära böcker, då måste man liksom just att veta att men nu läser jag den här boken varje dag. Alltså blir det ett glapp, då kan jag bara säga, nu måste jag börja om. Medan fackböcker är lite mer sådär att man kan bläddra i dem, läsa någon grej, sen kan det gå 3 veckor. Och det är liksom inte lika svårt att komma tillbaka. Men också just för att det är liksom mitt intresse. Jag konsumerar väldigt mycket sånt här som har med mänskligt beteende och psykologi och sociologi att göra. Jag har ju några andra böcker lite på samma tematik här som, ja det här var ju en riktig favorit. Psykopaten, verkligheten bortom myten av Carolina Sörman och Marianne Kristiansson. Den här gillar jag.
Jag har aldrig verkligen sett den eller hört den. Är det alltså en bok om psykopater?
Ja, den handlar om kunskap om psykopatibegreppet och modern forskning om psykopati. Och att det är ett begrepp man slänger sig med ganska lättvindigt idag. Så att de försöker väl liksom fördjupa folks kunskap på ett ganska så lättläst sätt om vad det innebär. Och att psykopati är liksom, det är en skala och man kan vara liksom, det finns liksom vissa olika personlighetsdrag som, men det är ju inte en diagnos.
Men både författarna Caroline Sörman och Marianne Kristiansson är läkare, medicinsk doktor.
Ja.
Och
så, ja, nej, så det är ju inte någon sån här poppis omgiven av psykopater och sån där som bara är lite så här, nu trashar jag den boken, men det här är ju, ja, det är ju personer som verkligen forskar på det här området som har skrivit.
Men för jag märker själv i mitt liv att romanerna har lite, nu för ett tag, för att jag vika för memoarer och biografier. Mm. Att för att så börja tänka att nej, men, hitta på liv, hitta på historier, men ibland är verkligheten så fantastisk och konstig. Att jag liksom, just nu i livet tycker jag att det är spännande att läsa sånt.
Jo, men det är nog lite samma för mig. Att jag tycker det är fascinerande med berättelser från verkligheten.
Nästa bok heter Män visar kuken för mig. Jag gillar din blandning.
Ja.
Men inte någon författare på den här boken. Jo, Caroline Heiner.
Ja.
Vad är det för någonting?
Ja, men det handlar ju helt enkelt om fenomenet dick pics. Mm. Och mäns komplexa relation till sitt kön. Väldigt roligt skriven.
Alltså en dick pic är alltså för, om vi nu har någon mer ogift gammal moster som bor liksom på kökar, så det är alltså män som skickar fotografier på sitt specifika könsorgan till ibland främmande människor, ibland människor man känner.
Mm. Utan att ha fått något slags förfrågan om att de ska skicka en sån.
Precis, ja.
Utan bara för att de då vill visa upp det.
Och vad är bokens tes?
Ja, det handlar ju väldigt mycket om manlighet och bekräftelsesökande någonstans. Och att så mycket av det är för man sitter då i kuken.
Alltså, jag vet ju jättelite om heterosexualitet, men så mycket har jag nu förstått att kuken inte är så central för en kvinna när det kommer till sex, utan de nämner ofta saker som ömhet och närhet och liksom intimitet och inte liksom det specifika könsorganet. Men...
Nej, alltså precis. Jag tänker ändå att inte heteromän heller är sådär. Liksom, säkert vissa skulle uppskatta en bild på en fitta som bara kom så där helt oinbjudet, men jag tror inte ändå att alla skulle göra det.
Jag skulle inte bli arg eller känna mig kränkt, men jag skulle bli förvånad. För det är Jonas säger att dickpics, alltså för heterosexuella så är det kränkande, och i vår värld är det mer ett slags visitkort. Liksom, men skulle jag opåkallat, det har nog hänt att jag opåkallat har fått bilder på herrars organ. Och jag blir inte då heller provocerad, men jag blir ganska fnittrig. Och jag tänker att så mycket var det väl inte att kika bild på.
Nej, alltså jag har också fått, och jag kan inte säga att jag blir liksom, alltså djupt kränkt, men jag tycker ju att personen som har gjort det liksom är korkad. Varför gör du det här? Och den är ful.
Den kan nog vara snygg också. Det blir lite på. Det blir, men ibland är det jättefull.
Men det kanske skulle kunna vara om det var en man kände till, så att säga. En man hade en kontakt med. Men om man bara får en sån där helt random bild på någon skuk så...
Ja, och man tycker också att just en penis är ett organ som ändå gör sig snyggare i ett sammanhang. Det vill säga kopplat till en kropp. Men liksom, det blir lite fånigt, jag tycker, som lösdrukt i sitt sammanhang. Jag gillar din blandning av böcker, Josefin.
Det är en brokig skara.
Vem är Otessa Moshfegh?
Skönt att du fick uttala det där, så jag slapp.
Otessa är ett förnamn.
Ja.
Hej, jag heter Otessa.
Jag heter en artistnamn, Otessa. Ja, det är väldigt, väldigt speciellt namn. Mm. Ja, ett år av vila och avkoppling. Det handlar ju om en ung kvinna i New York på 2000-talet som har allting, och sen bestämmer hon sig för att hon ska sova bort ett helt år. Det var en väldigt häftig ändå läsupplevelse.
Ska hon sova bort ett helt år?
Så hon går till en psykiater och får utskrivet en massa olika sömnmediciner som hon då tar hela tiden, och sover hon. Och det är väl det boken handlar om.
Men får man då följa med hennes drömmar?
Nej, alltså man får ju följa med hennes liv och liksom mycket hennes tankegångar och sin relation till hennes bästa kompis. Alltså det jag tyckte om med den här boken väldigt mycket, den utspelar ju sig i år 2000. Och då var ju jag liksom 12. Och jag kan ha någon så här, jag kan ibland känna att jag bara, och jag hade velat liksom själv vara vuxen då. Alltså tiden innan sociala medier blev en grej. Att jag fascineras väldigt mycket av så här, just den tiden, 90-tal, tidigt 2000-tal, precis innan. Och det är liksom lite en skildring av den tiden också. Och det tyckte jag var, jag vet inte, det var lite som att få resa tillbaka i tiden.
Otessa Moshfeghs skruvade roman Ett år av vila och avkoppling handlar alltså om en ung kvinna som bestämmer sig för att sova bort ett helt år av sitt liv. Förhoppningen är att det ska nollställa hennes känslotillstånd och att hon därefter ska bli en bättre människa. Hon börjar självmedicinera med tyngre och tyngre sömnmedel som en tokig psykiatriker skriver ut på recept åt henne, som om det vore karameller. Och så här resonerar bokens huvudperson när hon sitter med alla de nya preparaten i sin hand. Översättningen är gjord av Alva Dahl. Inom några veckor hade jag samlat ihop ett imponerande bibliotek av psykofarmaka. Varje etikett var försedd med symboler som föreställde ett sömnigt öga och en dödskalle med två korslagda benknotor. Avbryt behandling vid graviditet, intas i samband med måltid, förvaras stort, kan orsaka dåshet, kan orsaka yrsel, får ej kombineras med aspirin, bör ej krossas, bör ej tuggas. En normal människa hade börjat undra vad dessa tabletter skulle göra med hälsan. Jag var inte fullständigt naiv vad gällde eventuella konsekvenser. Min far hade blivit uppäten inifrån av cancer. Jag hade sett min modiga hjärndöd på sjukhuset full med slangar. Jag hade förlorat en barndomsvän vars lever lade av när hon kombinerat paracetamol med hostmedicin på high school. Livet var kört och flyktigt och det gällde absolut att vara på sin vakt, men jag var beredd att riskera döden för att få sova hela dagarna och bli en ny människa. Dessutom tänkte jag att jag var smart nog att inse i förväg om någon tablett var på väg att ta livet av mig. Jag skulle börja få mardrömmar med varsel innan det hände, innan hjärtat stannade eller hjärnan exploderade eller började blöda eller knuffade ut mig ur mitt fönster på 7:e våningen. Jag litade på att allt skulle ordna sig om jag bara fick sova hela dagarna.
Sen är det ju liksom också att jag själv har bizarra sömnproblem, så att jag är inspirerad av.
Alltså, vila, att sova ett helt år, då vill jag ge tips om en annan bok som är fantastisk. Mm. Det är själva urmodern till all tantsnusk. Och det är en bok som heter Dockornas dal av en författare som heter Jacqueline Susan. Jättestor, de kom ut någon bara på 60-talet. Och det handlar om, det är en filmkärna, någon skådespelerska, de rör sig mellan New York och L.A. Och alltid nu och då när de har tagit för mycket droger och lett för mycket dåligt liv så åker de till Schweiz och tar in på en sömnklinik där de sover tre veckor på raken. Och så vaknar de med så smala och fina igen och på så gott humör och så pigga, så pigga, så pigga och så fortsätter de sitt liv. Mm. Det är en jätterolig bok. Mm. Alltså, men det är en bok som du inget lär dig av, men du har fruktansvärt roligt. Och ibland tycker jag att livet kan gå ut på att ha väldigt kul också. Det går också bra. Vi har ett skede i vårt program som handlar om vem är du? Där jag helt iskallt gör en fullständig analys av dig som människa utifrån dina böcker. Och nu säger jag att du som läsare, du är oväntat sträng och känner dig otillräcklig som läsare och skulle gott må gott av ett lite mer lustfyllt förhållande till böcker.
Du stänger att jag tänker att jag har höga krav på mig själv och vad jag ska läsa.
Jaha.
Ja, kanske lite. Jag känner liksom den här pockande grejen att oj, det finns mycket viktiga böcker inom citationstecken jag inte har läst. Det stämmer.
Mm. Och som botemedel till detta så vill jag att du läser en bok som heter Avalons dimmor av Merlin någonting, som är Arthur-sagan berättat ur kung Arthurs syster Morgana de Fays perspektiv. Det är rent trash, men så fruktansvärt begåvat. Det är inspirerat supertrash. Jag gav det till min chef en gång när hon såg stressad ut. Och hon kom inte till jobbet på 3 dagar. Hon måste bara hemma och läsa den. Den är jättekul.
Alltså, vad heter den?
Den heter Avalons dimmor. Aha. Men innan vi såg så här, så var det en bok. Jag brukar alltid gissa på en bok som jag tror att en människa har i sin bokhylla. Och för en gång skulle det var inte en gissning, utan det var en from förhoppning. Att någonstans i er bokhylla hemma så har ni en bok som heter Katrina av Salli Salminen.
Nej,
skam på dig! Skam på dig! Så du har inte Katrina?
Nej, mina föräldrar kanske har det.
Det är berättelsen om en österbottnisk kvinna som träffar en ålänning och flyttar till Åland av pur kärlek. Och där får hon ett galopperande helvete till liv.
Det är den där just som är på min pockande lista.
Mm, ja, men läs den. Då har du den kvar och Avalons dimmor. Bra.
Du har lyssnat på mina böcker med Mark Levengood som träffade Josefin Sonck. Producent är Erik Schelin och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Svenska Yle.